Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Börja spara och investera, enkelt, roligt, rätt och lätt.
Ja, men idag så får du de viktigaste tankarna och sakerna att veta om ett framgångsrikt sparande. Och detta är för dig som vill ta ditt sparande, din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Och det spelar ingen roll om du är nybörjare eller expert, har lite pengar eller mycket pengar, om du är ung eller gammal. Utan detta handlar om att få koll på de viktigaste sakerna enligt forskningen. Att vara trygg i känslan av att veta jag har gjort rätt. Att kunna slippa ett eventuellt dåligt samvete, så här, jag borde ta bättre hand om mina pengar. Och att kunna liksom stå stadigt när liksom finansiella rådgivare eller kompisar eller vänner kommer med vad vi brukar ibland kalla för lite så här subjektiva eller kanske inte så vetenskapligt grundade råd. Och naturligtvis är också tanken att du ska kunna sätta igång ett sparande på ett väldigt konkret sätt under tiden som du lyssnar och tittar eller efteråt. Och sen avslutningsvis så brukar jag säga att sannolikheten är dessutom ganska stor att du över tid kommer tjäna mer pengar än de flesta andra, men det brukar jag säga att det är bara en bonus.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Varmt välkommen till dagens avsnitt 99 som är då uppdaterat till version 2024 eller därmed även avsnitt 339. Och jag tänker så här att dagens avsnitt kan egentligen sammanfattas i två stycken meningar.
Ja. Månadsspara regelbundet och långsiktigt i en billig global och passiv aktieindexfond eller fondrobot. Sitt still i båten, var lat, passiv, oengagerad, ointresserad och oinloggad för att de 10 eller 20 år har tjänat mer än de flesta. Konkreta exempel är Lysa, Opti, DNB Global Index eller annan aktieindexfond som max kostar 0,4%.
Så, och då tänker jag egentligen så här, här har vi sagt det som det mesta eller det viktigaste att säga. Men jag tänker så här att det vi ska göra i resten av avsnittet är att egentligen så här bryta ner de här två meningarna. Att varför är de så viktiga? Vad innebär detta rent konkret? Var hittar man det? Och samtidigt så vill jag då också säga att detta avsnittet finns sammanfattat på vår Instagram-kanal i en sån här höjdpunkt som man kan klicka så här, börja spara rätt. Det finns en kort podd på kanske 10-15 minuter och andra sammanfattningar. Så att jag tänker att man behöver liksom inte nödvändigtvis, om man lyssnar på oss första gången, tycker så här, oj gud vilken tid det tar, så finns det en sammanfattning av det här avsnittet. Men jag tycker också ändå att det finns ett värde i att faktiskt sammanfatta liksom 27 års sparande på ett värdigt sätt och inte göra liksom så här Expressen tre snabba tips. Så att jag rekommenderar att liksom sen efter avsnittet, vi kommer prata om det också, gå gärna till vår hemsida riketsammans.se, tryck på börja här där du får förslag på liksom flera liksom ställen att ta avstamp i. Titta gärna på bildspelet om det är så att du lyssnar på detta. Du behöver inte ha bildspelet framför dig när vi liksom går igenom avsnittet. Och sen naturligtvis så vill jag slå ett slag för Riketsammansforumet där du kan ställa frågor och att om det är någon fundering eller du vill ha något förtydligande eller Jan och Karo, ni sa det här i avsnittet. Eller så här, min situation är så här, jag har fått ett arv eller jag har barn från ett annat förhållande eller liksom jag kan inte välja den fonden, så är det ett fantastiskt ställe att ställa en fråga på. Och vi kommer också referera till ganska många andra avsnitt i det här, i den här genomgången, så att där finns länkar i beskrivningen oavsett om du tittar på detta som video eller lyssnar på oss som podd. Och jag tänker lite kort om oss för dig som lyssnar på oss som har fått detta avsnittet rekommenderat. Så jag heter Jan Bolmesson och detta är min fru Caroline.
Mm. Och, hej!
Och jag är då civilingenjör, läst teknisk fysik. Caroline då doktorerat i molekylärbiologi. Vi bor i Malmö i 40-årsåldern, har två små barn. Och vi har väl liksom investerat, jag har investerat sedan 1996, så börjar närma mig 30 år och har gjort det här. Podden Riketsammans föddes väl i en frustration för snart 15 år sedan då, 2008.
Ja, det var bloggen som föddes då. Sen ja. Podden kom i 2017.
Ja, men exakt. Mm. Och tanken är att vi liksom idag, att det handlar inte bara om pengar. Liksom, att pengar är fantastiskt, det skapar vissa möjligheter, det löser vissa problem, men det är inte allt i livet. Utan i många av våra andra avsnitt pratar vi ganska mycket om så här, rikedom i livet, bortom pengar. Och sen så tänker jag också så här, vi vill inte ha dina pengar, så vi liksom sitter inte här och säljer att så ge dina pengar till oss. Vi gör inte sånt, utan vi pratar om i våra avsnitt så här, hur vi förvaltar våra egna pengar och hur vi gör med liksom barnens pengar och våra släktingars pengar. Och detta avsnittet är inte sponsrat, det är ingen som har betalat oss för det här, utan känner du att detta avsnittet var bra, då får du gärna stödja oss via Patreon eller använda en av våra reklamlänkar som finns i beskrivningen. Är något mer vi ska lägga till om oss?
Nej. Alltså det finns jättemycket mer att säga, men vi tar ett annat tillfälle.
Ja, men det är bra. Så att jag tänker alltid, en av de viktigaste frågorna att ställa sig, det är så här, varför spara och investera överhuvudtaget? Och det som jag tänker, som vi brukar prata om, att det handlar om att ha en välmående ekonomi och att ha ett rikt liv. Och kunna ha det både idag och att kunna ha det även imorgon eller i framtiden. Och när jag är ute och föreläser ibland så brukar jag ställa den här frågan och så får folk svara vad de tycker är viktigt. Och då upplever jag många gånger att det handlar om en trygghet. att man vill liksom inte ha kniven mot strupen, utan man vill ha en buffert, man vill kunna ha en frihet att välja att kunna resa utan att någon chef säger så här, nej du får inte semester. Att kunna ha valfriheten att spendera tid med sina barn eller med en hobby, kunna göra egna val, kunna gå i pension utan liksom att behålla den livsstilen man vill ha, kanske gå i pension lite tidigare, för att även om man gillar sitt jobb så kanske man inte klarar av att jobba, liksom att kroppen hänger inte med tills man är liksom 70. Eller det kan handla om ekonomisk frihet eller FIRE eller liknande. Så att det som man kan säga är så här, vad det än må vara för dig, så är det ofta unikt och personligt. Och vi tänker väl många gånger att pengar är en resurs för att just kunna leva det livet man vill leva. Att det handlar inte om att dö rikast på kyrkogården, tänker jag. Men jag tänker att vi pratar om detta i ganska många andra avsnitt, så att jag tänker att vi bara lämnar det här, utan så att vi bara håller perspektivet. Varför gör vi detta? Jo, men vi gör detta för att kunna ha en välmående privatekonomi. Vi vill göra detta för att kunna klara en chock mot privatekonomin både idag och framtiden, men också att kunna få välja själva vad vi vill göra med vårt liv och med vår tid och våra egenskaper. Snyggt. Så jag tänker att detta avsnitt kommer vara ganska många påståenden som du kommer att läsa, Karo. Så jag tänker att du kan få börja med det första. Och det viktiga är också att säga så här, av många av de här påståendena, det är inte någon naturlag att det är så här rätt eller fel, sant eller falskt, bra eller dåligt. Utan detta är våra perspektiv, vår tolkning av forskningen, vår tolkning av snart 350 poddavsnitt och det som har tätt sig funkar för oss och för andra människor i communityn. Så att väldigt lite av det du kommer få höra idag har vi kommit på, utan mycket av detta kan du läsa i andra böcker eller i andra avsnitt. Så jag tänker att vi börjar med första påståendet.
Mm. De flesta lägger mycket tid och energi på att jobba hårt för sina pengar. Få har fått lära sig hur man sparar, investerar och låter pengarna jobba hårt för en själv. Trots att pengarna är mycket bättre på att jobba än vad vi själva är. De kan jobba när vi sover, de kan jobba 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året och i generationer.
Ja, och jag tycker jättemycket om detta, är ett resonemang som kommer från boken Rikaste mannen i Babylon, där man pratar om att pengarna kan faktiskt gå till jobbet precis som vi kan gå till jobbet, och de är mycket bättre på att jobba än vad vi själva är. Och för att ta ett exempel så har vi någonting i forum som vi kallar för 12-12-12-regeln. Så detta är en sån här minnesregel. Och det är så här att om jag sparar 1200 kronor i månaden i ungefär 12 år, så kommer jag sedan kunna få ut ungefär 1200 kronor i månaden resten av livet. Och naturligtvis så funkar detta oavsett belopp. Så det är inte så att det måste vara 1200 kronor. Det kan vara 100 kronor, det kan vara 2000 kronor.
Men hur, kan du inte berätta lite mer om vad de ska, liksom hur man ska göra, var ska de befinna sig pengarna för att jobba?
Ja, men precis.
Utan, på detta viset.
Ja, så antagandet här är, som vi kommer att prata om ganska mycket, det är att vi sätter pengarna i arbete och vi kommer att prata om de olika typerna av jobb som pengarna kan ha. Så i detta specifika fallet så är det som forskningen kallar för att äga allt, äga hela höstacken, det vill säga en aktieindexfond som vi kommer till. Men här tänker jag också att i första steget är det så viktigt att komma ihåg så här, så varför gör jag det? Liksom, varför ska jag avvara de här 1200 kronorna i månaden idag? För att de hade jag ju kunnat använda till något idag, men om jag sparar dem i de ungefär 10-12 år så kommer jag få 1200 kronor från den här pengamaskinen liksom månad efter månad. Och ett annat sätt också, en sån här minnesregel att komma ihåg, att pengarna växer. Så hur mycket växer pengarna? Då kan man då tänka att de dubblas ungefär vart tionde år. Så att om jag har till exempel 1000 kronor idag, så kommer de om 10 år vara värda 2000 kronor. Om 20 år vara värda 5000 kronor. Om 30 år 10 000 kronor. Så att det, när vi pratar ibland så att alla kan ta sin privatekonomi till nästa nivå, alla kan bli miljonärer, så handlar det inte om att plötsligt du ska skaffa dig ett extra jobb eller du ska jobba ännu hårdare eller jobba övertid, utan att det handlar om att sätta pengarna faktiskt i arbete. Och framförallt så kan det också ibland vara något man tänker på när man gör större köp, till exempel bilköp, att behöver jag köpa kanske den lite dyra bilen, eller de här, köper jag en bil istället för att köpa en ny bil idag som kostar kanske 500 000, så att jag köper en begagnad för 200 000 och sen sätter jag kanske 100 000 i min pengamaskin, ja, men då kommer den växa till 100, 200 000, 400 000, en miljon på ett antal års sikt. Och jag tänker så här, detta kan man leka med. Vi har så här ränta på ränta kalkylator. Så att det är många som tycker att den är inspirerande, där man kan mata in sina egna förutsättningar. Så här, jag är så här gammal, jag vill spara i så här många år, jag kan spara så här mycket i månaden. Vad kan det bli i mitt liv? Och min upplevelse är att detta tycker många är roligt, även till och med så här, när vi har visat det för vår 12-åring. Mm. Så kan man tycka så här, wow, blir det så mycket pengar?
Ja, men man kan lätt vilja maxa så här, men jag sparar hälften av min lön och sätter så mycket i min pengamaskin. Men det blir mycket pengar även om man inte gör det.
Ja,
alltså
ja.
Även om man inte skulle maxa liksom allt man sparar i den här räntekalkylatorn.
Exakt.
Så och det är ganska kul att säga att man behöver liksom inte maxa det. Liksom.
Nej, och jag brukar säga också så här, ett av våra sista råd idag i detta avsnitt kommer att vara så här, spara, men spara inte för mycket. För att liksom så här, där är en överhängande risk. Jag brukar säga så här, att de som i Sverige finns människor som sparar alldeles för lite. Som borde spara mer. Men sen finns det de som sparar, och de sparar generellt sett oftast för mycket. Att det är väldigt få som har balans. Och om man dör med massor av pengar på kontot, så kan man ju faktiskt också ställa sig frågan så här, var detta den bästa användningen av min tid och min energi? Utan kanske skulle jag kanske ägnat mig mer åt min hobby, eller kanske skulle lagt mer tid på barnen eller liknande. Men jag tänkte faktiskt också att jag vet att det är vissa som är intresserade av så här ekonomisk frihet, eller FIRE brukar det kallas. Och då är det liksom, då är frågan som man ställer sig egentligen, när kan jag sluta jobba? När kan jag sluta jobba för pengar, utan när kan jag leva på avkastningen från den här pengamaskinen som jag bygger? Och då har vi också på hemsidan en sån här FIRE-kalkylator. Så då fyller man också i hur gammal är jag, vad är min månadslön, hur mycket sparar jag i månaden? Och sen räknar den fram så här, okej, men om du sparar till exempel 20% av din lön, då kommer du bli ekonomiskt fri om 37 år, kommer den säga. Givet att du inte har några pengar alls och du inte har någon bostadsrätt eller något boende eller något sparande överhuvudtaget. Och detta är ganska roligt, för att när jag gjorde denna så tänkte jag så här, detta är faktiskt svenska pensionssystemet. Nu är det ett annat avsnitt där vi pratar om pension, men i Sverige så läggs det av ungefär 20%, det är egentligen 18,5% av ens lön som sätts av till pension. Och det är ganska roligt, för de flesta börjar jobba när man är ungefär 25 och sen jobbar man ungefär i 40 år tills man är 65-68, och sen kan man leva resten av livet på sin pension. Och det är egentligen samma princip. Så här säger man så här, okej, men jag vill spara lite extra pengar för att kunna gå pension tidigare, eller ha möjligheten att göra. Och det coola är att även om man inte behöver sikta på ekonomisk frihet, jag skulle nästan avråda de flesta från att sikta mot det, så kan ju även då någon tusenlapp extra i månaden göra det att man känner sig som vardagsrik. Och vardagsrik är inte att jag kan sluta jobba, men jag behöver inte bry mig om vad saker kostar på ICA eller i matbutiken. Så att den här FIRE-räknaren är också ganska uppskattad. Så det kan man testa sig fram. Bra. Ska vi ta nästa påstående?
Mm. Alla kan ta sin privatekonomi och sitt liv till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Ekonomi är pensel man målar sitt liv med, och pengar är en resurs för att göra livet rikt.
Ja, och så där tänker jag så här, att ibland så pratar man aldrig, liksom, man säger så här, man pratar inte om pengar. Men jag tänker att inte prata om pengar, det är ju att inte prata om hur jag vill ha livet. Att det är så mycket som pengar gör möjligt, allt från att liksom den osynliga avkastningen på pengar är ju tid. Att jag kan få välja att prioritera min tid så som jag vill. Så att återigen, tesen som vi bygger detta avsnittet på är, pengar är inte allt, men pengar löser en hel del problem, skapar vissa möjligheter. Svårt att betala hyra med kärlek, men å andra sidan, vad är det som ofta ger människor mest tillfredsställelse i livet? Det är relationer som inte har så mycket med pengar att göra. Men i alla fall, så tesen här är, det är bättre att ha pengar än att inte ha dem. Och då ska vi ju börja investera dem, att sätta dem i arbete. Och då är det bästa rådet.
Mm. Det bästa enskilda rådet är just keep buying. Det vill säga köp saker, så kallat tillgångar, som skapar inkomster åt dig regelbundet och långsiktigt.
Ja, och då, detta kommer ju från en bok med samma namn skriven av Nick Maggiulli, som vi gjort flera avsnitt på, avsnitt 250 och framåt, där han pratar om så här, om man inte vet någonting om någon person och man ska ge ett finansiellt råd, vilket är det bästa rådet som har funkat oavsett hur gammal personen varit, oavsett när personen har börjat spara, oavsett vad personen kommer investera i, så är det så här, just keep buying. Bara fortsätt köp saker som genererar dig inkomster. Och tittar vi liksom så här flera hundra år tillbaka, för jag tror mycket så här, vi människor hittar sällan på nya saker, utan där finns ett värde av att titta i historien. Och då finns det två primära sätt att sätta sina pengar i arbete. Och det är att köpa så kallade antingen räntebärande tillgångar. Och en räntebärande tillgång, det är att jag lånar ut mina pengar mot en ränta och jag får ofta en säkerhet under en viss period. Så det jag tror de flesta av oss känner till är liksom typ motsatsen till ett bolån. Så att vi går ofta till banken när vi ska köpa vår bostad, så säger vi så här, hej banken, jag har inte råd att köpa min bostadsrätt här för 1 miljon, så jag behöver låna pengar. Och så säger banken, absolut, det är okej. Vi tar din bostadsrätt som säkerhet och du får låna 1 miljon kronor, men du får betala oss 4,5% om året i så kallad ränta. Och det här lånet löper ett visst antal år. Så att räntebärande tillgång. Och då ett annat exempel på en räntebärande, förutom då detta som kallas för obligation, alltså ett omvänt bolån, är bankkonto. Att vi sätter in våra pengar på en bank, vi lånar ut våra pengar till en bank och banken säger så här, titta, du har satt in dina pengar här på det här bankkontot, vi betalar dig 3% ränta för att du har pengarna hos oss. Den andra typen av tillgång då som man kan köpa, det är en så kallad riskbärande tillgång, där man säger så här, okej, vet du vad Caroline, jag ger dig en 100-lapp. Jag vill inte ha någon säkerhet, men jag vill ha en del av uppsidan. Så om det här projektet som du vill starta, liksom, till exempel så här, det kommer från plantering av vete för många liksom, tusen år sedan. Då sa man så här, okej, här är pengar för att köpa utsäde. När du har planterat och tagit hand om åkern och sen du skördar veten, så vill jag ha en del av den vinsten. Jag äger en del av din åkermark. Och då har jag liksom rätt till en del av värdeökningen av den framtida vinsten. Men uppsidan för dig, varför du vill ge de här möjligheten till mig, är för att om skörden slår fel så behöver inte du betala tillbaka de här 100 kronorna till mig, utan vi delar det på risken. Så man skiljer på räntebärande tillgångar och riskbärande tillgångar. Och
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
En andra där klassiska som vi kommer att prata om, riskbärande tillgångar, det är då framförallt aktier, alltså en andel i någon annans företag. Och sen det som man brukar kalla för reala tillgångar, till exempel en fastighet eller skog eller saker som liksom växer av sig självt eller där det kommer en naturlig utdelning varje år. Och båda de här två tillgångarna ger betalt i form av det liksom som vi kallar för avkastning eller ränta. Och som vi har pratat om i båda fallen, så oavsett om jag lånar ut pengar till dig eller jag ger dig pengar, så har jag ju en förväntning om att få en avkastning tillbaka. Och det är därför man brukar prata om att ränta är priset på pengar. Vad betalar du för att få min hundralapp? Och jag tänker också att detta är då grunden till det som man brukar kalla för ränta på ränteeffekten. Och här är det liksom jätteviktigt att man tänker på detta i då flera steg, tänker jag. Så om vi tar ett exempel, så att vi låtsas att du är en företagare som ska starta ett företag. Du behöver pengar till maskin. Men för att det ska bli enkelt att räkna, så räknar vi på 1 000 kronor. Så du säger så här, jag behöver 1 000 kronor. Och så säger jag så här, Caroline, jag tror på dig, här är 1 000 kronor. Och så kommer vi överens om att du ska betala mig 10% varje år.
Jag lånar av dig.
Ja. Mm. Så i slutet av år 1, hur mycket pengar behöver du betala mig för den här
100 spänn.
100 spänn. Mm. I slutet av år 2, hur mycket behöver du betala mig för den här 1000-lappen?
100 spänn.
Ja. Så att då kan jag se det som att mina pengar då i steg 1, så räntan då ackumuleras över tid. Att efter 15 år har jag fått 1500 kronor av dig. Efter 30 år har jag fått 3000 kronor av dig. Detta är inte ränta på ränta, detta är bara ränta på den initiala tusenlappen. Mm. Okay? Så min tusenlapp är i arbete hos dig. Mm. Okay? Men det coola är ju, när jag har haft pengarna hos dig då i 10 år, hur mycket har jag fått i ränta?
Då har du fått 1000 kronor.
Ja, ja, exakt. Mm. Vet du vad jag tycker är det coola då? Då kan jag ju ta den här tusenlappen och så kan jag hitta en ny sån som du, som också vill starta ett nytt företag och också behöver en maskin. Och så kan jag starta om, göra exakt samma sak med den här nya tusenlappen. Mm. Är du med? Så att nu har jag plötsligt, jag hade en initial tusenlapp som jobbar hos dig, som betalar mig ränta. Sen när jag fått liksom nya pengar, så kan jag sätta dem i ett annat jobb som också liksom började, jag har liksom klonat den här affären. Och då har ju hos den andra, är det ju liksom pengar, då är det ju ränta på den räntan som pengarna tjänade hos dig.
Ja, precis, ja. Mm.
Och det coola är då att sen när de pengarna har varit i jobb hos den personen i 10 år, då har de tjänat 1000 kronor. Då kan jag flytta dem till en tredje person och få nya pengar.
Ja, för då har du 2000 lappar som bara är egentligen räntegenererade.
Exakt, som genererar nya pengar. Mm. Och det är detta som jag tycker är så himla fantastiskt.
Ja, men det är ett bra exempel. Jag tänker så, hur man som privatperson, vi kanske kommer in på det sen, hur man själv liksom kan få effekten av ränta på ränta.
Exakt.
Och det utan att låna ut till massa människor.
Nej, men principen ligger ändå nära, för att vi kommer prata om då en sån här aktieindexfond, jag har nämnt det ordet nu ett par gånger, men det är ju att man äger andelar i massa av olika bolag. Så metaforen är faktiskt väldigt nära att vi ger våra pengar till liksom tusentals företag runt om i världen. Och när de då gör vinst, när till exempel om man äger Apple, varje gång Apple säljer en iPhone så gör de ju en liten vinst. Och en liten del av den vinsten hamnar i min ficka, och då kan jag ju då köpa lite mer aktieindexfond. Oftast gör detta görs ju automatiskt, det är inget jag behöver tänka på. Men då växer ju de här pengarna. Och bara för att ge då liksom ett exempel, så här har jag bara ritat upp, så de här 1000 kronorna med 10% ränta, ja, men de har växt på 30 år till 17 500, så 17,5 gång. Mm. Och av de här 17 500, det var ju 1000 kronor vi började med, 3000 kronor som var 10% ränta i 30 år. Och resterande 13 500 kronor är ju då ränta på ränta. Mm. Det är den här effekten där pengarna växer exponentiellt, eller att jag brukar säga att pengarna är mycket bättre på att jobba, för att vi kan aldrig liksom klona oss själva på det sättet, men pengarna kan absolut göra det.
Men det är också så att ränta på ränta i början är den ju ganska liten. Liksom.
Ja, ja.
Men sen så efterhand blir det som en snöboll som rullar, och ju större den blir, desto större blir den.
Exakt. Så. För att första gången, så när jag lånat den där tusenlappen till dig, så är det 10% ränta, 100 kronor. Men där är ju ingen ränta på ränta.
Nej.
År två så är det ju 1000 kronor, 10% ränta, det är 100-lappen. Och sen kommer ju 10% på de 100-lappen jag tjänade året innan. Då är det ju 10 kronor. Och då är den ju så här, 10 kronor, det är ju nästan ingenting på 1100 kronor. År nummer två, ja, då blir det då 31 kronor. Det är inte heller så mycket. Men detta växer ju över tid.
Ja, man ska inte förakta de små.
Man ska inte förakta många, många bäckar små. Absolut. Ja, men bra. Så att jag tänker vi fortsätter.
Mm. Då tar vi ett nytt påstående. Tricket är att ha ett enkelt och stressfritt sparande. Efter 27 års eget sparande påstår jag att alla klarar sig med bankkonto, räntefonder och aktieindexfonder.
Ja, och då, detta är de tre typerna av tillgångar som jag påstår som alla behöver. Och bankkonto, det är inget konstigt. Det är man behöver ett lönekonto eller ett transaktionskonto som man får in lönen på och man betalar räkningar från. Inget konstigt. Och sen så brukar jag säga konkret tips. Skaffa ett nytt sparkonto på en annan bank eller en fondrobot som du har för buffert eller pengar som du använder på kort sikt. Sen då, och då kan man förvänta sig ett bankkonto över lång tid, det som man kallar för årsmedelavkastning, förväntad avkastning, är ungefär 2% per år. Då. Räntefond, det är helt enkelt att jag lånar ut mina pengar till massor av olika personer. Alltså i olika länder och olika företag. Så att det är helt enkelt, jag vill inte dela, ta risk att du inte lyckas med din skörd, utan jag vill ha säkerhet i din bostad. Så att jag lånar ut det till liksom tusentals folk som har köpt sina bostadsrätter, och så får jag en liten del i allas boende. Och de här obligationerna eller räntefonderna kan man räkna med ungefär 4% ränta då per år. Och det som har då mest risk, det är aktieindexfonder. Det är att jag ger mina pengar, inte lånar ut dem, utan jag ger dem i utbyte mot att jag får en del av vinsten och en del av ägandet i massor av olika aktier. Och en aktie är bara en andel i ett företag. Och ett företag är egentligen bara en massa människor som säljer en produkt eller en tjänst. Och när de gör det med vinst, till exempel Apple säljer en telefon med vinst, ja, men då får jag en liten del av den vinsten. Och där kan man räkna med en avkastning på ungefär 8% per år. Och alla våra räkneexempel i avsnittet räknas på 8% per år. Och jag brukar också säga så här, var högst skeptisk om någon av erbjuder så här, detta kommer gå 15 eller 20 eller massa fler procent per år. Där är det ofta så här, låter det för bra för att vara sant, så är det oftast inte sant.
Utifrån ett tjäna pengar perspektiv finns det nästan ingen anledning i att spekulera i till exempel enskilda aktier, bitcoin, crowdfunding, peer-to-peer, onoterade bolag eller annat som inte ger en naturlig regelbunden ränta eller utdelning.
Ja. Mm. För att jag tänker att det finns så mycket och det är så många som vill ha ens pengar. Utan jag tänker så här, håll dig till detta som enkelt. Det behövs inte mer än ett bankkonto, en räntefond och en aktieindexfond. That's it.
Och du skriver utifrån ett tjäna pengar perspektiv.
Ja.
Yeah.
För det kan vara så här, detta, det vi pratar om, det är ett sätt som fungerar att bli rik, men det är tråkigt och det är långsamt. Så det ger ingen kick, det är inte spännande, man lär sig inte supermycket av detta. Så det finns andra, enligt forskningen så finns där andra perspektiv man vill investera för att man vill uppleva spänning, den emotionella resan, eller man vill köpa vissa investeringar för det säger någonting om mig som person. Jag är en sådan person som investerar i X. Och då får jag till exempel så här cred. Jag är en sån som investerar i startups. Och så får jag gå på tech-scenen event och sådant.
Ja, och det är kanske spännande ju.
Det är superbra, men visst. Sorry, det är inget du kommer tjäna pengar på. Eller sannolikheten att du kommer tjäna pengar på är väldigt låg. Så därför försöker jag vara tydlig att utifrån ett rent så här, ge mig bäst odds för att tjäna pengar, så finns det i princip ingen anledning att ta något annat än bankkonto, räntefond och aktieindexfond. Och jag tänker så här att forskningen är väldigt tydlig. Det finns en amerikansk undersökning där man liksom ställer frågor till olika professorer i olika ämnen. Och då tog man fram 92 stycken professorer i Europa och i USA och så ställde man följande frågor till dem.
Kan en investerare förvänta sig ett bättre resultat från att äga en väl diversifierad, billig och passiv aktieindexfond snarare än att äga ett fåtal enskilda aktier?
Och grejen är så här, så vad de frågade så här, så kan man göra det som liksom det står i tidningen, som det skickas i alla nyhetsbrev, så här, detta är aktien du skulle ha ägt, detta är aktien som har gått upp mest, detta är liksom läst denna analysen, eller ska man bara köpa liksom alla bolag i hela världen, alla branscher, alla storlekar? Och då var 100% av de här professorerna instämde eller instämde helt. Det var ingen som sa kanske och det var definitivt ingen som inte höll med om detta påståendet. Så jag påstår att det finns en väldigt tydlig konsensus i forskningen.
För det är ekonomi? Akademiker.
Ja, bara. Mm. Och det är så här från Harvard, Yale, alltså de största universiteten. Och det finns så här, för dig som vill ha så här, okej, vad är källan? Det finns på varje slide vi har i vårt bildspel, så har vi källan och många gånger även länkar. Så min sammanfattning av forskningen låter så här.
Vår tolkning av konsensus i forskningen är: spara i hela höstacken istället för att leta nålar. Spara i alla bolag, i alla länder, i alla storlekar, i alla branscher, så billigt som möjligt. Spara långsiktigt, regelbundet och automatiskt i en global aktieindexfond som bäst motsvarar höstacken.
Ja, så en global aktieindexfond, jag påstår så här, det är den bästa uppfinningen som finansbranschen har gjort. Finansbranschen generellt tycker jag hittar på mest skit, men detta är briljant. Detta kom man på 70-talet. Och då satt man och funderade, vad Jack Bogle i USA på en företag som heter Vanguard, som var så här, det är jättestökigt för mig att ta min tusenlapp och sprida ut den till hundratals bolag. Och då sa han så här, men vet du vad, vi gör så här, vi går ihop massa småsparare, lägger ihop våra pengar i en påse och sen har vi någon som tar den här påsen, den stora påsen med pengar och sprider ut den på så många bolag som bara möjligt. Och det är vad en indexfond är. Så att när man investerar en då aktieindexfond så blir man delägare i hundratals, om inte tusentals, olika aktier. Och då när man pratar om en global aktieindexfond, då blir det ju naturligtvis flera tusen bolag i hela världen. Och då är det så att min hundralapp, för det går att börja investera bara en hundralapp, då blir det några kronor i Apple, några ören i SEB, några ören i Hennes & Mauritz, några ören i Samsung, några ören i liksom världens största och liksom mest kända bolag. Så det är en av de bästa liksom då aktieindexfonderna, det är då en fondrobot som vi kommer prata om som heter Lysa. Där sprids den här hundralappen ut på över 7000 bolag. I alla länder, i alla branscher, i alla storlekar. Så att för mig är det så här, ultimata, lägg inte alla äggen i samma korg. Alltså den ultimata riskspridningen eller diversifieringen. Och därför är det också okej att man lägger alla sina pengar i en enda fond. För att det är inte lägga alla äggen i en korg, utan de sprids ju ut runt om i världen. Så en då global aktieindexfond, det är så nära forskningen man kan komma. Och vi har andra avsnitt som går igenom det, men detta är det som kallas för då CAPM, som man fick Nobelpris för faktiskt flera gånger. Och när man då investerar i den här aktieindexfonden så är det lätt att man glömmer bort att det är att jag äger andelar i företag. Företag är människor. Vad är det vi människor har? Jo, vi har en drivkraft och en önskan om att ha det lite bättre idag än vad vi hade det igår. Eller ha det lite bättre imorgon än vad vi hade det igår. Vi vill att våra barn ska ha det bättre än vad vi själva har. Och jag säger att den här drivkraften eller den här önskningen, det är ju därför vi inte bor i grottor. Det är därför vi utvecklar hela tiden. Så att köpa en indexfond, det är att fånga mänsklig drivkraft. Så att det blir lite som att säga så här, tror man inte på aktier så är det som att säga så här, jag tror inte på mänsklig drivkraft. Ja. Och det andra som är bra är ju att de här går, en sån här global aktieindexfond går idag att köpa hos i princip alla bankerna. Så det vi kommer också ge konkreta förslag. Känns det förståeligt?
Mm.
Så, och då kommer vi också vad forskningen säger alltid, det är så här, billig. Och här luras vi ju ofta att tro att det som är dyrare är bättre kvalitet. Så är det, om man köper ett par jeans så är oftast ett par jeans bättre kvalitet. Caroline är skeptisk.
Ja, men det stämmer till viss del.
Ja, men okej, men i alla fall, i sparande så är det tvärtom. Ju billigare, desto bättre. Att låg avkastning tenderar att hänga ihop eller korrelera med god avkastning. Så det är mycket, mycket bättre att kolla på låg avgift än till exempel olika så här fondbetyg med stjärnor eller liknande. Vi har ett avsnitt, jag tror att det är 123 eller liknande, där vi liksom går igenom detta med stjärnor och fondbetyg. Och det har ingenting med att göra. Tvärtom så är det ofta så att en fond med fem stjärnor tenderar att gå sämre i framtiden än en fond med ett lägre antal stjärnor. Så blir liksom inte lurad av det här. Så rekommendationen billig är så här, betala aldrig mer än 0,2-0,4% för en aktieindexfond. Och för en räntefond så betalar inte mer 0,4-0,6%. Så räntefonder är generellt dyrare än aktieindexfonder för att det är en mer ineffektiv marknad. Och här ska jag tänkte jag ska ta ett exempel. För man tycker så här 1% avgift, alltså fonden kostar 1,4%. Det är snittet för fonder i Sverige. Och då kan man ju tycka så här, men 1,4% i avgift eller 0,4% i avgift. Men det spelar inte så stor roll. Och jag säger så här, jo, det spelar roll. Vi på hemsidan så har vi en sån här jämför två fondavgifter-räknare. Bara för att se vilken skillnad det blir. Så det gjorde ett enkelt exempel. Vi sparar 1000 kronor i månaden i 25 år med 8% ränta. Och när man gör en sån här jämförelse så är det bäst att utgå från vad hade det blivit om det inte fanns någon avgift. För då har vi ju någonting att jämföra mot. Så sparar jag 25 år, det är 300 månader, 1000 kronor i månaden, 300 000. Det är det jag har satt in. Pengarna ränta på ränta har då växt 647 000. Så totalt har jag ungefär 947 000 kronor. En fond med 0,4% i avgift, då kommer de istället för att ha växt i 647 000 bara ha växt med 586 000. Så att jag kommer få ut ungefär 886 000 eller 93% av det teoretiska maxvärdet. Fonden med 1,4%, de har bara växt med 450 000. Istället för 580 000, det vill säga att jag kommer bara få ut ungefär 750 000 eller ungefär 79% av det teoretiska maxvärdet. Så i detta fallet så skiljer det ju mer än 100 000 kronor på slutresultatet på då de här pengarna som jag får ut. Så att det gör en jättestor skillnad. Jag har betalat nästan 70 000 kronor mer i avgifter och jag har fått en lägre avkastning. Och om man vill så finns det liksom en enkel tumregel att komma ihåg. Och det är så här, hur mycket förlorar jag till följd av avgiften? Hur stor roll spelar avgiften? Och det är tumregeln ungefär avgiften gånger sparhorisonten. Det är alltså förlusten till form av avgift. Så att Om jag har då 100 kronor i totalt värde, jag har en avgift på 0,4% i 10 år, så är det ungefär 4 kronor som går bort i avgifter. Har jag 1,4% i avgift i 10 år, ja, då är det ungefär 14 kronor. Så det är skillnaden att jag får ut 96 kronor versus att jag får ut 86 kronor. Så det är en så här ganska enkel tumregel att komma ihåg. Jag tänker att vi går vidare, så att om vi nu ska vi börja liksom så här smalna in det och konkretisera det.
Mm. Det bästa valet för de flesta är en så kallad fondrobot.
Det är en all-inclusive-tjänst som hjälper dig att spara i linje med forskningen. Den hjälper dig att välja rätt kombination av bankkonto, aktieindexfonder och räntefonder. Samt göra rätt med skatt, månadssparande och allt annat.
Ja, så jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg då här att en fondrobot är aldrig bäst på liksom varje enskild faktor. Den försöker inte optimera så här, oh, detta är den lägsta avgiften eller detta är den bästa avkastningen eller detta är liksom, utan en fondrobot brukar jag säga tar hem priset som det bästa alternativet genom att den är tillräckligt bra i alla områden, som att det liksom handlar om att det är enkelt att komma igång, det är en bra, tillräckligt bra avgift, det är tillräckligt bra fonder de väljer, det kräver inget intresse eller något engagemang eller kunskap. Så jag tänker att en fondrobot är helt enkelt liksom det bästa på alla, utifrån alla möjliga aspekter eller perspektiv. Och rent konkret, så vi själva har placerat majoriteten av våra egna, barnens, min mammas, släktens, vänners och våra företagspengar i en fondrobot då som heter Lysa. Och då kostnaden för Lysa är ungefär 0,4%, och vill man ha ett alternativ till Lysa, att man så här, rekommenderar inte bara en fondrobot, då använder vi faktiskt också en annan som heter Opti, som är lite dyrare än Lysa, som kostar mellan 0,6 och 0,8%. Och detta är superenkelt att komma igång. Det tar sig på riktigt mindre än 10 minuter att komma igång med en sån här pengamaskin, få tillgång till den här ränta på ränta genom att investera sina pengar hos då Lysa eller Opti. Och det gör man antingen genom att man går, har man en iPhone så går man till App Store, har man en Android så går man till Google Play och så söker man på Lysa eller så söker man på Opti. Eller om man är lite så gammaldags som jag så går man in på så här lysa.se eller opti.se. Och så följer man liksom deras guide, att man trycker så här, fyller i sitt namn och sina uppgifter och sen trycker man nästa, jag håller med, nästa. Och så är det liksom färdigt. Och om man tycker att detta avsnittet är bra, man gillar det vi gör, så får man jättegärna använda vår reklamlänk som finns i beskrivningen. Men för tydlighetens skull så kan vi säga så här, vi har inget ägarintresse i något av de här två bolagen. Vi har placerat våra egna pengar hos båda så att vi har liksom skin in the game. Och ingen har betalat oss för att bli nämnd i det här avsnittet. Så jag tänker att det är så här tydligt för transparensen. Och sen brukar det ofta uppstå så här massa frågor, så här, vem äger de här och var placeras pengarna, finns det ett hållbart alternativ etc. Men alla de frågorna finns besvarade i ett separat avsnitt, då, till exempel 338 för Lysa, eller som vi har en länk till sån här 40 vanliga frågor om fondrobotar. Och naturligtvis, du kan ställa en fråga i forumet där också. Men ja, det vanligaste är så här, det finns hållbart sparande och de har jättebra kundtjänster båda företagen. Är det något vi ska lägga till om Lysa eller Opti, Karo?
Nej, men det är väl bra.
Mm. Ja. Så det var liksom det första konkreta tipset. Det andra konkreta tipset är att detta gäller ju med att spara liksom brett, globalt, billigt, långsiktigt, regelbundet. Det gäller ju i alla områden. Så att ett bonustips här är att faktiskt kanske till och med pausa eller då och logga in då på pensionsmyndigheten.se. Och kolla att du har något som heter AP7 Sofa som ditt förval i premiepensionen. AP7 Sofa är precis som Lysa eller Opti en då global aktieindexfond med väldigt låg avgift med liksom supermånga innehav. Så att, och den fina är att om du inte har varit intresserad av din pension hittills så är det högst sannolikt det alternativet som du har. Och det fina, då skulle jag säga också säga grattis, för att nästan alla sådana här rapporter som Pensionsmyndigheten släpper visar att den som är lat, passiv, oengagerad, ointresserad, oinloggad har fått en bättre avkastning än de som har gjort egna fondval och varit inne och pillat och meckat.
Så och det har vi gjort.
Det kanske
vi har
inte
gått
du.
Tillbaka.
Ja, jag har bytt tillbaka. Precis, du har ju varit mycket duktigare än mig där. Så att... det är en sån grej att kolla. Så att redan här faktiskt ett bra tillfälle för att ta en paus och öppna ett konto på Lysa eller Opti. Kolla på pensionsmyndigheten.se. Sedan så finns det ibland tillfällen då man inte kan välja Lyse eller Opti. Alltså man kan inte välja en fondrobot. Och tyvärr kan man inte välja den här AP7 Sofa utanför premiepensionen, vilket är supersynd. Och då får man gå till andra alternativ, till exempel i sin tjänstepension som man har via arbetsgivaren. Så här. Och då finns det ett antal olika sådana här globala aktieindexfonder. Och vi har en sammanställning i forumet som vi uppdaterar kontinuerligt med då förslag på sådana här globala aktieindexfonder hos respektive storbank. Så är du kund på Swedbank eller Avanza eller Nordnet eller Handelsbanken, så har vi tips på vilka fonder vi tycker är bäst hos respektive leverantör. Men några som vi brukar liksom enas om i forumet som är bra är så här: DNB Global Index, Avanza Global eller Avanza Auto, Storebrand Global All Countries eller Länsförsäkringar Global, AMF Aktie, Fond Global etc. Men kolla gärna länk i beskrivningen så har du liksom en uppdaterad lista. Bra. Och jag tänker så här, nu när vi börjar konkretisera det, så vi ska också prata lite om risk och vi ska prata om forskningen. Men här är det också väldigt viktigt att komma ihåg att det är väldigt, väldigt vanligt tyvärr inom finansbranschen att man bortser från forskningen. Utan att man går liksom på så här, nej men så här har jag gjort, eller detta är vad som skrivs i media. Och då är det viktigt att komma ihåg att till exempel medias uppgift är inte att du och jag ska tjäna pengar, utan medias uppgift är att hålla din uppmärksamhet, för då kan man sälja annonser. Så att det kan vara så att din aktieintresserade släkting kommer inte hålla med, grupper i sociala medier som du är med på kommer kanske inte hålla med om det här med globala indexfonder eller fondrobotar. Men det är vad forskningen faktiskt säger, och vi har också massor av referenser i liksom beskrivningen eller i, liksom i forumet där vi har intervjuat flera olika professorer, vi har refererat till flera olika böcker som till exempel Småspararguidens bok etc. Och där finns också ett fantastiskt klipp med Eugene Fama som vann Nobelpriset 2013 för passivt då globalt är sparande, alltså teorin bakom det.
Mm, men jag tycker att det kan bli så när man börjar så intressera sig för sina pengar och sitt sparande, så att man ska liksom då också kanske läsa tidningar som Dagens Industri eller tidningar eller media som behandlar liksom ämnet investeringar och pengar.
Ja.
Och det kan man göra. Alltså jag gillar också att läsa sådana tidningar, men jag är noga med så att det ger mig de berättar inte för mig hur jag ska investera mina pengar, utan det är liksom lite underhållning kanske för mig, eller att de skriver någon annan intressant artikel om, jag vet inte, societeten i Kina som tycker jag om att läsa om. Så att jag är noga med liksom vad ger de tidningarna mig, ja, och vad gör jag med mina pengar. Det är inte samma sak liksom. Ja.
Men jag tänker så här, vi sätter på, jag klipper in här Eugene Fama.
Ja, det kan göra ju.
Som på 3 minuter pratar om det. Så varsågod.
På tisdag delas årets Nobelpris ut. Och Rapport har träffat ekonomipristagaren Eugene Fama som sågar svenskarnas vanligaste fondsparare. Han menar att de avgifter som vi betalar till fondförvaltarna för att hitta vinnaraktier på börsen oftast är bortkastade pengar.
The evidence says that the money is on average wasted.
But they say that they find the winners.
They do, but the evidence says they don't.
När svenskarna sparar i aktiefonder går nästan 9 av 10 kronor in i aktivt förvaltade fonder som påstår att just de är bättre än alla andra på att slå index, alltså snittet för hur det går på börsen. Men Nobelpriskommittén belönar Eugene Fama för forskning som visar att de flesta som ser ut som börsvinnare idag oftast inte är så skickliga som de påstår.
The thrust of our work is they were just lucky.
So what's the conclusion for an average person saving?
They're better off just buying passive index funds that charge very low fees.
Svenska småsparare betalar varje år miljarder i förvaltningsavgifter till de stora fondjättarna för att de ska hitta vinnaraktierna. Frågan är bara hur de motiverar sina höga avgifter, om det nu är som forskningen visar att framgång på börsen snarare är en fråga om tur än skicklighet.
Vi tror och är besjälade av tanken att vi med vår liksom kraftfulla analysapparat ändå ska klara av att hitta en portfölj, ett gäng, ett antal fonder som klarar av att som grupp gå bättre över tid. Och det har vi tänkt att lyckas med.
Men allt fler svenskar väljer ändå bort aktiv förvaltning till förmån för indexfonderna som ofta är 3 gånger billigare. Från att de knappt fanns på radarn står indexfonder idag för drygt 11% av sparandet i aktiefonder. Trots att fondjättarna gör allt för att tala tyst om den sparformen. De andra storbankerna vill inte ens ställa upp på en intervju om utvecklingen.
Men kan det vara så att de stora fondspelarna helst inte vill att kunderna ska välja de här billigare indexfonderna för att man tjänar mindre på det?
Jag kan inte svara för hur andra ser på saken. Vi har både indexfonder och aktivt förvaltade fonder i vårt sortiment och vi hjälper våra kunder att välja det som vi tror passar kunden.
Nobelpristagaren Fama har i alla fall valt indexfonder för det mesta av sitt sparande. Han avfärdar tanken på att man skulle kunna förutsäga vilka enskilda aktier som kommer gå bra imorgon eller nästa år.
So what do you think about financial media doing these stories every time? These were the winners last year,
yeah.
And these are the funds you should choose, right, based on the 3-year
financial pornography.
Financial pornography.
Right. Entertainment. It's entertainment.
Jag tycker detta är fantastiskt för att han säger ju precis som du. Alltså, det är ju entertainment. Det är ju en ren underhållning. Han går ju till och med så långt så att han kallar det för finansporr. Så att jag tänker att här är det så här, jag gillar det här engelska uttrycket trust but verify. Och jag upplever så här att vi har gjort detta så pass länge att jag känner mig liksom ganska trygg i så här, kollar du upp liksom vad forskningen säger, inte vad media säger, så kommer du se att mycket av det som vi säger bekräftas där. Bra, så att ska man sammanfatta det här, vad är det forskningen säger? Varför pratar vi om den här globala aktieindexfonden? Varför pratar vi om de här fondrobotarna? Ska du läsa, Karin?
9 av 10 proffs slår inte en indexfond över tid. Studier visar att det i många fall är bättre att singla slant än att lyssna på rådgivare, tidning eller expert som uttalar sig om framtiden. Framgång på börsen påverkas mer av tur och slump än skicklighet.
Ja, så här citerar vi egentligen det Eugene Fama säger. Och det är roligt för det finns en amerikansk organisation som heter Spiva som håller liksom, som i över 20 år har hållit räkningen. Hur går det mellan de som är aktiva, som går på det här att om du bara lägger tid och energi och engagemang så kan du få ett bättre resultat än alla andra versus oss, alla andra som bara säger så här: vet du vad, jag vet inte vilka aktier som kommer gå bättre än andra i framtiden, så jag bara köper allt. Jag köper alla bolag i hela världen, alla branscher, alla storlekar. Och då visar de extremt tydligt till exempel att om man tittar i USA så har 93% av alla professionella aktörer som investerar i amerikanska aktier inte slagit ett amerikanskt index. Tittar man på europeiska professionella förvaltare så är det 89,7% som inte har slagit den här indexfonden på 10 år. Så att vad de flesta proffs klarar inte att slå index över tid. Och jag tycker detta är roligt för vi intervjuade då de här Spiva, vi intervjuade dummarna i den här jämförelsen mellan det som kallas för aktiv förvaltning och passiv förvaltning i avsnitt 302. Och det han konstaterar, deras slutsatser från 20 års data var så här: de flesta professionella investerare underpresterar mot index den mesta av tiden. Sannolikheten för att få ett sämre resultat än den här indexfonden ökar typiskt sett ju längre tidsperioden är. Bra avkastning i en period, till exempel det senaste året, tenderar inte hålla i sig. Det vill säga att det är liksom alla de här mejlen som kommer eller som kommer i så här Expressen. Detta är de bästa fonderna jag har. Detta är fonderna miljonärerna köpt eller detta är fonderna du skulle ha ägt. Helt meningslöst eftersom bra avkastning tenderar inte att hålla i sig. Och de här slutsatserna gäller oavsett vilket land man tittar på, oavsett vilken typ av fonder man tittar på, oavsett vilken tidsperiod eller tillgångsslag som man tittar på. Så att jag tänker så här. Om inte proffsen lyckas, och proffsen har läst på handelshögskolor, de har team, de har research, de har liksom alla möjliga liksom verktyg, de gör detta dygnet runt. De klarar inte slå index. Vad är sannolikheten att du och jag ska göra det på fritiden? Och sen så finns det även andra förklaringar till det här som är ännu värre. Men det har vi i andra avsnitt, som ett avsnitt som heter Paradox of Skill, som säger så att, att det handlar väldigt mycket om slump. Att man får inte betalt för att lägga ner tid. Och det är det som är så ointuitivt med sparande. Att i sparande vinner den som är lat, passiv, oengagerad, ointresserad och oinloggad. Inte den som kan mest, gör mest, engagerar sig mest. Och det är ofta svårt för oss att ta in, eftersom vi är så vana från träning eller från jobbet eller från skolan, att den som gör mest får bäst resultat. Ska vi ta nästa påstående? Mm.
All avvikelse från en indexfond introducerar en extra beteenderisk och minskar ofta den riskjusterade avkastningen.
Ja, så forskningen är tydlig. Så att alla val som inte är en indexfond är ofta sämre. Behöver inte liksom vara det, men i de flesta fall så är de sämre. Ska du ta nästa?
Ju fortare du inser att du är medioker och att det är okej, desto mer pengar kommer du tjäna över tid. Att du dessutom kommer att hamna i topp 10% eller topp 25% och tjäna mer pengar än de flesta andra, det är en bonus.
Så att vi kommer att prata om det här med strateget. Målet för en sparande bör vara strategisk mediokritet. Jag tänkte att vi ska ta en kort liten reklampaus. Och där tänkte jag säga att vi har en Patreon-community där vi har ett antal människor som stödjer oss, gör det möjligt för oss att lägga ner researchen och tiden för att göra den här typen av presentation. Så du får väldigt gärna sponsra oss via Patreon, och tanken är inte bara att det ska vara välgörenhet, utan tanken är också att du ska få en struktur för att få en bättre ekonomi och ett rikare liv med den här communityn. Och vi har massa extra avsnitt, vi har digitala träffar, vi har haft besök ute hos den här fondroboten Lisa och andra träffar i verkligheten. Så att jag vill egentligen säga tack till dig som är med på Patreon som gör detta avsnittet möjligt, och tack till dig som överväger att liksom sponsra oss och stödja oss via den här Patreon-communityn och vara med på den här resan. Och man kan läsa mer på då patreon.com/riketillsammans eller länk i beskrivningen. Snyggt. Så att om vi hoppar tillbaka här till den här strategisk mediokritet, så vad Spiva visat då när de har gått igenom de här 20 åren är att om du och jag bara äger vår indexfond som varje år kommer vara medioker eftersom det är ett snitt av marknaden, så kommer vi på 10, 15, 20 års perspektiv hamna i toppen av alla i avkastning. Inte för att vi är så himla grymma, men för att tyvärr alla de andra är ganska dåliga och underpresterar mot index. För om 90% av alla fonder underpresterar mot index, så betyder det att vi som inte underpresterar mot index, vi kommer ju liksom hela tiden hamna liksom högre och högre upp i den här listan. Så att nu har vi pratat om så här, varför spara, hur man ska spara, och nu tänkte jag det sista liksom vi ska ta är att prata om lite om riskerna och varför det är så viktigt att spara långsiktigt, så att du också får liksom både fördelarna och liksom några av nackdelarna.
På kort sikt är marknaden slumpmässig och du har oddsen emot dig. På lång sikt är den förutsägbar och oddsen flyttar till din sida. Låt tiden bli din bästa vän. Den sänker risken och jämnar ut avkastningen.
Ja. Så tittar man på till exempel den svenska börsen mellan 1870 och 2023, så kan man se att liksom de bästa åren kan Stockholmsbörsen, till exempel 1999, gå plus 70%. Så att en 100-lapp den 1 januari var värd 170 kronor i slutet av december. Och några av de sämsta åren så har min 100-lapp den 1 januari varit värd 60 kronor i slutet av december. Det hände till exempel 2008 under finanskrisen. Så ett enskilt år kan börsen slå väldigt, väldigt mycket. Och ibland så är det till och med så här att vissa så här negativa år följer varandra. Att man har kanske ett, två, tre år efter varandra. Och då är det inget konstigt att liksom värdet kan gå ner ordentligt på sikt. Alltså det är därför vi pratar om så här, kommer det att vara riskbärande tillgångar. Och då brukar man prata om det som kallas för drawdowns, alltså hur långt ner kan det gå? Och det är inte ovanligt att om man sparar i 10 eller 20 år att man kommer vara med om att värdet halveras. Så det är liksom viktigt att komma ihåg att, att där finns liksom, det är en risk och det är risken vi får betalt för. Så du kan läsa här.
För tydlighetens skull, allt sparande, även i indexfonder, innebär en risk. Du kan förlora hela eller delar av ditt insatta kapital. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.
Och man kan läsa mer på riketssammans.se/villkor. Så om börsen kan gå ner och man kan förlora halva värdet på kort sikt, vad ska man liksom göra? Är det liksom ett kasino? Nej, det är det inte. Utan tricket är att på lång sikt är börsen mycket mer förutsägbar. Så man istället för att titta att jag bara sparar i ett års sikt där det kan gå hur som helst, så tittar vi att jag sparar på 10 års sikt. Och då tittar man att istället för 1 januari till 31 december så tittar jag 1 januari till 31 december 10 år senare. Att jag har en 10-årig sparhorisont. Och då finns det till exempel ingen 10-årsperiod sedan andra världskriget som har gått back på Stockholmsbörsen. Och det blir väldigt tydligt, vi har en illustration här som visar att ju, för varje år jag lägger på i sparhorisont så blir avkastningen jämnare och jämnare. Att på ett års sikt, så du vet när det alltid är de här artiklarna i media, så här, hur kommer börsen gå nästa år? Så det korrekta svaret enligt forskningen skulle vara så här, med ganska stor sannolikhet någonstans mellan minus 40 och plus 70. Men problemet är att det är inte så hjälpsamt eftersom det är ett spann på 110% eller procentenheter. Medan om vi då säger så att om jag sparar på 10 år, ja då är spannet minus 7 till plus 32, att spannet blir mindre och mindre. Och tittar vi på då till exempel på 10 års, på en 10-årig sparhorisont, då är sannolikheten att gå plus över 93%. Tittar man på sannolikheten att gå plus på en 25-årig sparhorisont så är den över 99%. Så att tiden är vår bästa vän. För varje år vi lägger på i sparhorisont så ökar sannolikheten för att gå plus. Och vi kommer närmare och närmare de där 8% i årsgenomsnitt eller årsmedelavkastning. Men bara för att vi pratar om 8% i årsmedelavkastning så är det viktigt att komma ihåg att det enskilda året kommer ju nästan aldrig vara 8%. Utan om vi tar då till exempel 2022, då var det minus 22%. Tittar vi år 2021 var det plus 39%. 2008 var det minus 39, 2019 plus 35, 2023 tärde sig hamna någonstans runt 17-18%. Så att tiden är vår bästa vän. Och trots att vi pratar om det här att det finns en risk och jag kan förlora, så är detta en av mina favoritgrafer. För där har jag tittat på då sparhorisonten över långa tidsperioder. Så vad har det blivit för någon som är född på 50-talet som är 70 år gammal? Vad är det för någon som är 60 år gammal, 50 år gammal? Så alla liksom 10-års steg i generationer. Och jag tycker att det är så himla coolt för att då en krona investerad har då från 70-åring växt till 343 kronor. Så de här pengarna har liksom växt ränta på ränta 343 gånger. Sen från 60-åring 135 gånger, för en då 50-åring 110 gånger, för en sån som mig 40-åring 37 gånger, för någon som är född på 90-talet 16 gånger, för en 20-åring 6 gånger, och säg då till exempel för vår 10-åring som någon som är född då 2014, så har pengarna växt 2 gånger. Så nästan liksom oavsett då när man är född, så han liksom så går börsen upp. Över tid går börsen upp, och det handlar ju om just det där att jag har tagit en risk. Om jag bara sitter still i båten, låter pengarna jobba för mig, så kommer pengarna växa. Och den enda skillnaden till att det är 2 här för 10-åringen och 343 för 70-åringen, det är ju bara att 70-åringen har suttit i båten längre. Mm. Så jag tycker att detta är så här sjukt inspirerande. Jag vet inte vad du tänker.
Jo, men jag tycker det är spännande att 70-åringen har 340 kronor och 60-åringen 135. Att det är ändå ganska stor skillnad där, just i det lilla 10-årsspannet där. Och det kanske är förklaringen att det blir ju mycket pengar mot slutet.
Ja, för att komma ihåg, det är en av de första tumreglerna var så här, pengarna dubblas var tionde år.
Mm.
Så här är ju en 10-år, alltså 10-år, vad kommer hända? Då går det från 135 till 270.
Mm.
Så att skillnaden är inte så stor. Det är liksom, men de här åren gör enormt stor skillnad. Och det är därför jag alltid säger så här, viktigaste, eller så här, det bästa tillfället att spara, börja spara, det var för 20 år sedan eller liksom typ när man föddes. Näst bästa tillfället är idag. Så börja idag. Och du som är ung och lyssnar på detta, grattis, för du har liksom världens chans, världens möjlighet att börja med det här. Och det är därför jag säger så här, pausa och öppna det där kontot på en fondrobot redan nu. Så att detta är ju liksom vikten av det långsiktiga sparandet. Men det gäller också att ta hänsyn till, liksom, ibland har man ett kortsiktigt sparande, så här, vi vill byta lägenhet eller etc. Så att du kan läsa här ett av de sista påståendena.
Balansera risken med en kombination av räntor och aktier baserat på sparhorisont. Sitt still i båten oavsett vad marknaden gör, så att dina pengar slipper utsättas för irrationella misstag som ofta kostar 30-40% av avkastningen. Då kan de göra det som de är bäst på, att tjäna pengar, nya pengar till dig.
Ja, så att jag tänker här att som vi tittade på den förra då grafen, så handlar det om att liksom sitta still, bara vara investerad, trots att liksom vi har sett kriser, vi har haft krig, vi har haft finanskrig, vi har haft pandemi etc. Så har pengarna växt med de här multiplarna, inte med procent, alltså med gånger, antal gånger pengarna.
Men jag tänker på det du menar med att sitta still i båten. Det är ju liksom att inte då hålla på att logga in och ta ut pengar när man tycker så här, men nu är det nog, nu så går marknaden ner. Alltså vi har ju fått sådana frågor under pandemin.
Ja.
Ska vi ta ut pengarna nu?
Ja, för börsen gick ner 30% på 30 dagar.
Ja, så det, och det är lätt att hamna där ju.
Exakt.
Mm.
Och det är liksom så här, det finns massor av undersökningar som visar just att vi investerare eller småsparare är generellt väldigt dåliga, och det är därför jag säger så att jag säger att genomsnittliga avkastningen för index är 8%, men till exempel JP Morgan släppte en rapport där de tittade på, okej, så mellan 2012 och 2021, hur gick det för index, alltså för de som bara hade ägt den här aktieindexfonden i hela perioden, då hade de fått 16% avkastning per år. Medan den genomsnittliga spararen hade bara fått 8,7% i samma period. Så att man hade underpresterat ganska mycket. Och då beror det på så här, vi köper saker när de är dyra, för det är då de har gått upp, det är då de har hamnat i media. Och sen så får vi panik när det rasar, och så säljer vi när det är billigt. Så vi gör precis tvärtom mot den här köp billigt, sälj dyrt. Och detta syns, liksom, detta var en rapport från JP Morgan. Tittar man på Avanza så ser man också att den genomsnittliga småspararen slår inte index. Av de senaste 15 åren så har småspararen underpresterat ganska mycket, 12 av 15 år. Och bara då man hade, liksom jag gjorde ett räkneexempel vid ett tillfälle, att om man tar den genomsnittliga småspararen och ser liksom hur det har gått för dem då på Avanza versus att äga en svensk indexfond, så är skillnaden på ett sparande på 1000 kronor i månaden i 15 år en skillnad mellan att ha 500 000 och ha 300 000. Så att det är en jättestor skillnad. Och jag brukar ju säga det här att pengarna dubblas vart tionde år. Så att, men det gäller att du får 8%. Om du bara får de här 5% sen i avkastning, då är det inte att pengarna dubblas vart tionde år. Då går det inte 2, 5, 10, 20, 50, utan då går det 2, 2, 3, 4, 5, etc. Så att det är jätteviktigt att sitta still i båten. Och det är därför det också är viktigt att man har pengar liksom kortsiktigt som man ska använda på 0-2 år. De ska inte vara investerade i en indexfond, utan de ska vara på 100% på ett bankkonto. Det är bara pengar som jag kan ha på en sparhorisont på 10 år eller fler som ska vara investerade i en sån här aktieindexfond. Då. Och sen de här pengarna som jag inte riktigt vet när jag behöver, till exempel 3-9 år, ja men de kan man ha 50-50, alltså 50% i aktier och 50% på räntor. Men det fina där är att det får man ju hjälp med i en sån här fondrobot, vilket är en av anledningarna, ytterligare en anledning varför jag brukar rekommendera Lyse eller Opti, för att de hjälper en att anpassa sparandet och risken till den här sparhorisonten, och de hjälper en att sitta still i båten när det blåser. Så att jag tänker att vi ska sluta där vi började. Kommer du ihåg med sammanfattningen? Så jag tänker att vi läser sammanfattningen en gång till.
Mm. Månadsspara regelbundet och långsiktigt i en billig, global och passiv aktieindexfond eller fondrobot. Sitt still i båten, var lat, passiv, oengagerad, ointresserad och oinloggad, för att de 10-20 år har tjänat mer än de flesta. Konkreta exempel är Lysa, Opti, DNB Global Index eller annan aktieindexfond som max kostar 0,4% i avgift.
Ja. Känns det förståeligt?
Liksom, ja, jag tycker ju det. Men vi får väl höra i kommentarerna.
Ja, ja, men jag tror det också. Men jag upplever så att det finns ett jättestort djup i de här liksom, meningarna. Jag har liksom inte valt de här orden bara för att, utan liksom varje sån här ord för mig har ganska mycket betydelse. Så här, var lat, passiv. Ja, men du vet så här, vi har spiva på det där. Tjänat mer än de flesta, ja, för att de flesta underpresterar mot index. Sitt still i båten så att du inte underpresterar och får alla de här 8% per år och så vidare. Och jag vill också då säga så här, nu har vi pratat nästan 1,5 timme här om sparande och vikten av att tjäna pengar etc. Men jag vill också liksom säga så här, att för de flesta som sparar så finns det ett väldigt, väldigt tydligt samband att ju äldre man blir, desto rikare blir man. De flesta är som rikast när man dör. Och det hänger ofta ihop med, vi brukar skoja med min mamma som är 70 men fortfarande sparar, för att hon har liksom sparat hela livet. Och jag brukar skoja med henne så här, mamma, du är 70 år gammal, vad sparar du till? Så att där vill jag verkligen liksom så här, som ett av våra sista påståenden, ställa 2 frågor.
Mm. Tänk om livet går ut på att skapa minnen som vi kan bli nostalgiska över som äldre, eller att få lösa problem som vi själva väljer och inspirerar oss.
Ja, och jag tror att detta handlar om lycka, och att vad är det vi kommer liksom se tillbaka på i livet. Vi har ett avsnitt som heter så här, de 5 vanligaste sakerna man ångrar när man dör. Och det är väldigt få som tänker så här, oh, jag önskar att jag hade jobbat mer i mitt liv, eller jag önskar att jag hade sparat mer i mitt liv, utan de flesta ångrar att jag inte har tagit hand om mina relationer, eller att man inte har prioriterat sig själva. Så jag tänker ju mycket som att tänk om lycka är att få skapa minnen tillsammans med andra, som man sen dessutom får en extra avkastning på som gammal, för man kan tänka tillbaka. För att ofta är det ju bara att titta, vad är det man gör när man ofta träffar sina vänner? Antingen skapar man nya minnen eller så ser man tillbaka på gamla minnen. Och samma sak, så tror jag att vi människor älskar att få vara kreativa, få lösa problem. Och det är också att tänk om lycka är att själv få välja de problemen som man vill ägna sin tid åt. Så att jag brukar säga så här, att glöm inte bort att använda pengarna faktiskt. Att använda dem till så kallade tidsfönster, det vill säga vad är det som är möjligt just nu i livet när du har hälsan, när du har möjligheten och du har tiden som kanske inte är möjliga när du är 75 år gammal. Vad är möjligt nu när barnen är små och fortfarande vill resa med dig, som inte kommer vara möjligt om ett antal år? Eller liksom att ställa sig frågor så här, syns det som är viktigt för mig på mitt kontoutdrag? Att om du hade skickat en kopia på ditt utdrag från banken, hade du och jag kunnat identifiera så här, men denna människa tycker det är viktigt med middagar, eller denna människa tycker det är viktigt med träning, eller denna människa tycker det är viktigt med resor. Att använda tid liksom för att göra livet rikt. Tänker du, Karo, du är ju ofta den som håller denna flaggan högst.
Nej, det vet jag inte. Men,
vad tänker du?
Nej, men jag tänker att det är exakt så, det är ju... För mig är relationer väldigt viktigt ju. Och då går det åt pengar till att hitta på saker. Ja. Med barnen eller med släkten eller med middagar och sådär. Och det är helt okej.
Ja.
Det är okej att det går pengar till det.
Ja. Mm. Och jag tänker också att det handlar ibland inte heller så att man måste resa eller att man ska, ju mer man konsumerar desto bättre. Utan jag brukar ibland säga att tid är faktiskt den osynliga avkastningen på pengar. Att jag kan faktiskt köpa mig tid att göra det som är viktigt. Vi har massor av avsnitt på detta temat som vi har en lista på också som man kan gå vidare på. Så att avslutningsvis, om jag ska sammanfatta detta i ett par konkreta steg, så ska det vara så här, prova en fondrobot som Lyse Opti. Använd gärna vår sponsrade länk om du gillade avsnittet. Automatisera detta månadssparandet redan idag.
Och det betyder?
Att sätta över så att när pengarna kommer in, när din lön kommer in på ditt konto, så går det direkt en viss procentandel till Lyse eller Opti. Superbra. Så tricket är ju att ha det automatiserat så man inte ens behöver tänka
på att göra det själv. Nej. Ja. För då kan man ju så bara, men jag skjuter upp det lite. Ja.
Det blir gjort.
Det blir gjort, ja.
Det blir gjort. Logga in på pensionsmyndighet.se, kolla att du har AP7 Sofa. Kolla på dina befintliga fonder om det är någon som ska bytas till en global aktie, billig aktieindexfond. Följ oss gärna i den kanal som du gillar. Hänger du på Instagram, följ oss på Instagram. Lyssnar du på poddar, prenumerera gärna. Tittar du på YouTube, tryck på prenumerera. Och sen besök gärna vår sån här Börja här-guide som du hittar på Rika Tillsammans. Gå in på riketillsammans.se, trycker på menyn och där hittar du så här Börja här. Och där får du tips på privatekonomi, där rikedom i livet, hur ska du tänka kring pension, hur kan man tänka kring sparande till barn, vanliga frågor, alla de här kalkylatorerna, räknarna etc. Och sen naturligtvis forumet som är liksom det stora guldkornet, där det hänger liksom hundratals, tusentals människor, där du kan ställa vilken fråga du vill. Vi hjälps åt, vi pratar om allt mellan himmel och jord. Inga frågor är för svåra eller för dumma, utan liksom så här, titta in och säg hej. Vi är många nördar och vanliga människor som gillar att hänga där. Och avslutningsvis, tack till dig som stödjer oss på Patreon och gör avsnitt som dessa möjligt. Så att lycka till med sparandet och jag hoppas att vi ses i forumet eller att vi ses där ute i de olika kanalerna. Tack!
Tack!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.